Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Igår hade jag ett samtal med en person som jag följt under ett antal år, och vi har bett för det här paret, och han var förtvivlad. De är i 45-årsåldern och kvinnan har drabbats av en bakterieinfektion som skapat stor oreda i kroppen och förmodligen permanenta hjärnskador, och det är tveksamt om hon kommer att överleva hela historien. Och det här är ett sånt här par som tycks ha alla olyckliga omständigheter i livet, och smällarna bara drabbar dem. Både psykisk och fysisk hälsa har varit dålig, och inte mycket till social kontaktnät runt omkring. Och för att ta sig in, han bor på landet, in till sjukhuset, så kan hans granne hjälpa honom med skjuts, men vill ha lite ersättning för bensinkostnad och parkering och sådär. Så att det kostar 115 kronor per tur och retur resa. Och han sökt hjälp för det där och har råd att kunna åka in, och sökte på socialkontoret och så vidare. Och de sa, ja, du är nog berättigad till 200 kronor mer i månaden i hjälp. Men då måste du först sälja din moped som man använder för att åka handla med. Och så dröjer det då månader när han då ska kunna försörja sig på beloppet som han tagit på sin moped. Och vad gör man när allting ser mörkt och svårt ut och han känner sig övergiven och på olika sätt? Ja, jag la ut en fråga på Facebook. Vill ni hjälpa till? Och beskrev hans situation. Och sen igår eftermiddag har det plingat i min mobil. Gång på gång på gång. Av swishbetalningar från människor som inte känner honom eller har någon kontakt med honom. De flesta, tänker jag i varje fall. Och som har gett gåvor. Och nu har vi i varje fall förutsättningar att kunna hjälpa honom en bra tid framöver. Att kunna åka och hälsa på sin fru ett antal gånger i veckan. Och det känns mitt i mörkret trösterikt faktiskt att möta den här omsorgen ifrån människor. Och jag tänker att även för honom blir bara själva kärlekshandlingen att ge lika värdefull som pengarna som kommer till del. Det finns något paradoxalt i förhållande mellan livets svärta och Guds godhet. Det är sällan de som borde ha mest att tacka för som tron på Gud är innerligast hos dem. Hos de rika, friska och välmående. Jag kanske ska kommentera det här bildspelet. Jag försökte översätta via Google Translate till arabiska. Och då kanske det inte alltid blir ordagrant. Om det nu är många som kan läsa både svenska och arabiska här, så har det sin förklaring. Men lite kan det hjälpa. Det är sällan heller under de perioder i livet då allting löper på friktionsfritt som vi finner våra riktiga tillväxtfaser i den kristna tron. Ofta lyser Guds rike som tydligast i mötet med svärtan i livet och världen. Den unge grabben i häkteskällan, alkoholisten på parkbänken, flyktingen i främmande kallt land befinner sig ofta närmare Guds rike än de vars stora problem i tillvaron är att hitta rätt fonder att pensionsspara i. Det är till och med så att Gud låter det tillfälle då människan förråder, överger och korsfäster sin skapare bli platsen för verklig gemenskap med honom. Och i dopet så dör vi med Jesus på korset för att uppstå till ett nytt liv. Församlingen är inne i en period då vi söker Guds väg för vår framtid. Och jag upplever att Gud vill säga oss något angeläget utifrån de här verserna i Romarbrevet. Gud vill låta oss upptäcka vad som verkligen är gott. Och när vi låter vår inre varelse förnyas och det får komma till uttryck i praktisk handling, då förs vi på en resa mot det fullkomliga, där hela våra liv präglas av gemenskapen med Gud. Förnyelse, fullkomlighet och andra begrepp, där det kan lätt bli som ballonger som seglar iväg om de saknar förankring i våra liv. Och för att undersöka vad det innebär i praktiken vandrar vi under de här vintermånaderna genom Bergspredikan, som är Bibelns längsta sammanhållna undervisning av Jesus, där han förklarar vad det innebär att följa honom. Och i min förra predikan studerade vi saligprisningarna. Och där möter vi en Gud som särskilt vill välsigna och upprätta de som känner sig fattiga i anden. Som sörjer, som förföljs och hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Och vi behöver också kännas vid vår egen sorg och våga vända oss till Gud med den för att söka tröst. Erfarenheten av sorg och tröst bäddar för en fördjupad medkänsla med andra och barmhärtighet mot andra. Och barmhärtigheten, det är det här viktiga kugghjulet som förbinder den inre förnyelsen med yttre handlingar, så att människorna ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. I dagens text är det två begrepp vi behöver ha koll på. Det ena är Guds rike eller himmelriket, och det andra är lagen. Guds rike, det är den plats eller situation där Gud regerar, det vill säga hans goda vilja får råda. Och Guds rike känns inte vid gränser som har med geografi, kön, ålder, klass eller etnicitet. Våra liv, vår församling och de avtryck vi sätter i vår värld blir ett uttryck för Guds rike. I den utsträckning som vi välkomnar, tar emot och ger uttryck för Guds vilja och kraft. Just ordet regerar kan vi behöva fundera på vad det innebär. För att ibland för det åtminstone mina tankar in i banor som blir lite sneda. Alltså, jag tänker så då att ju mer Gud regerar desto bättre, och ju passivare jag är desto mer kan Gud regera. Ju andligare och omöjligare för en människa ett skede är, desto större är det. Och häftigast blir det väl när Filippos hänryckt strax utanför Jerusalem upptäcker att anden fört honom till Ashdod. Visst kan Gud visa sin omsorg och makt genom att göra det för människan omöjliga. Men Guds rike förutsätter inte på något sätt våran passivitet. Tvärtom. När Gud drar in oss i sitt rike så blir vi delaktiga och samverkar med Gud själv i någonting som han håller på att skapa. Och för mig förklarar det mer att beskriva Guds rike som då Gud besmittar människan med sin eget kreativa och kärleksfulla väsen. Mer om det här längre fram. Lagen, det är judarnas namn på de fem Moseböckerna. Och alla dess påbud och förbud sammanfattas i de 10 budorden. I överförd mening kan vi tala om lagen som Bibelns alla normer och regler för våra liv. Inför lagen så utvärderas vi. Det är inte bekvämt, men det är ett tillfälle att upptäcka vad som behöver läkas, vad vi behöver lära och vår möjlighet att växa. Men för den som inte lärt vad förlåtelse är och som upplevt att man värderats och förkastats efter normer som man inte klarat av att leva upp till, då blir lagen ett hot. Men nåden ger oss mod att möta lagen, och lagen får oss att upptäcka nåden. Lagen sätter gränser för min frihet. Och också det här kan upplevas som ett hot. Man kan känna sig instängd och undra om lagen inte är ett illasinnat påfund. Är det ens Gud som ligger bakom dessa regler? Är det inte bara påfund av glädjeförnäkande skäggiga gubbar som idag mest liknar ayatollor eller radikala imamer? Nej, lagen är barmhärtig. Den vill visa oss vägen till det goda livet. Den sätter gränser för att det finns en gräns mellan gott och ont. Och lagens syfte, det är kärlek. Jesus säger att hela lagen vilar på budet att älska Gud, sin nästa och sig själv. Och Jesus kritiserar samtidens religiösa ledare för att leva efter lagens bokstav utan att nå dess syfte. Det är först när bokstaven förenas med kärleken som vi upptäcker lagens rikedom. Större delen av det här bibelstycket vi läst idag kallas för antiteserna. Först citerar Jesus ur lagen, ibland med ett tillägg från annat håll. Ni har hört, det blev sagt. Sen tycks han revidera budorden, men jag säger er. Men det här begreppet antites, det är missvisande. Jesus säger inte emot lagens bud. Han lyser på buden från kärlekens perspektiv och visar hur de tillämpas bäst. Jesus befallningar blir tydligast när han använder grekiskans imperativ. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer du ihåg att din broder har någonting otalt med dig, så står det: låt då din gåva ligga framför altaret. Gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaks och bär fram din gåva. I andra delar av texten finns det skarpa analyser av människans synd och vad det får för konsekvens. Det finns också förklarande illustrationer. Och vi behöver de här skarpa analysen som kan identifiera vad som är synd och de destruktiva handlingsmönster som kan prägla vår tid och lätt vinner inflytande också över våra egna liv. Men det räcker inte med analys. Jesus instruerar hur vi kan låta himmelriket vinna inflytande när vi går till handling. Vi har fel om vi bara betraktar bergspredikan som ouppnåeliga ideal, som en vacker tavla på ett museum, fin att skåda men omöjlig att föreställa på den egna väggen i vardagsrummet. Bergspredikan innehåller praktiska instruktioner om hur vi ska göra i konkreta situationer för att samhandla med Gud och bli medskapare av hans rike. Jag kan tänka mig att Jesus i olika sammanhang undervisade med utgångspunkt i många av lagens hundratals bud på samma sätt som här. Men Matteus har valt att plocka fram just de här sex citaten ur lagen och hur Jesus utlade dem. Det handlar om att välja försoning framför våld, om att välja trohet i äktenskapet och hantera lust och sexualitet rätt. Om att välja sanning utan krusiduller och att visa kärlek även när man möts av fientlighet. Varför valde Matteus ut just de här buden bland allt Jesus lärde? Sannolikt var det för att det var utmanande frågor för den unga kyrkan. De som hade valt att följa Jesus var en ganska brokig skara människor som bar med sig problem och utmaningar på olika sätt. I vår tid lever vi fortfarande i stor utsträckning med samma utmaningar, men det kanske inte ser ut exakt på samma sätt. Ingen har väl svurit vid templet i Jerusalem sedan det brann för år 70 efter Kristus. Men hur hanterar vi frågor om våld och försoning i en stad som i stor utsträckning bygger sitt välstånd på vapenindustri? Hur hanterar vi trohet när vartannat äktenskap spricker Och hur hanterar vi frågor om lust och sexualitet i spåren av Me Too? Vad är sant i en tid av alternativa sanningar? Hur väl stämmer bilden av mitt liv som jag låter spegla på sociala medier med verkligheten? När jag tittar i mitt flöde får jag intrycket av att större delen av alla jag känner flängt över jordens yta, över julledigheter, och jag får bilder från Sri Lanka, Bolivia, Marocko. I verkligheten så vet jag ju att de flesta varit hemma och skottat snö och handlat på Willys som jag. Men det där lägger man ju inte upp på Instagram. För några år sedan hade jag sagt att kyrkan idag i Sverige är så oförarglig och försiktig med att störa människor med evangelium att vi knappast skapar några fiender att älska. Men kanske håller någonting på att ändras. I veckan fick jag höra från en lite större församling om hur en familj som tvingats fly till Sverige från förföljelse hittade sina förföljare som har förföljt dem i hemlandet, statsagenter, i kyrkbänken i den kyrka de besökte. Ditsända för att spionera på och kanske skrämma dem som har flytt. När kyrkan blir farlig skapas det fiender. Man kan tänka att om Jesus skulle ha hållit bergspredikan i Linköping idag så finns det fler budord Jesus kunde citerat. Kanske hade vi haft en utmaning att hitta ett berg, jag vet inte, vattentornet någonstans där uppe. Men han kunde ha citerat och sagt, ni har hört det blev sagt. Må människan råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen och över boskapen och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Men jag säger er, idag konsumerar den rikaste procenten på vår jord mer än vad hela jorden kan bära. Det leder till att själva klimatet förvrids, djur och växter utrotas och hotar liv och hälsa och välstånd för era barn och barnbarn. Samla inte skatter här på jorden. Jaga inte ett överflöd av mat, prylar och resor för att imponera på vänner eller mätta ett inre tomrum. Sök först Guds rike, det goda Gud tänkt för hela mänskligheten och skapelsen. Så ska han låta er finna ert verkliga värde och verklig mening i era liv. Jesus kunde också säga, ni har hört det blev sagt, när du har slagit ner dina oliver ska du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. Men jag säger er, idag tvingas den fattige att sälja sin moped för att få pengar av socialen. Människor tigger utanför matbutikerna medan en tredjedel av den mat som produceras slängs och papperslösa får jobba som slavar. Ge den hungrige bröd, men också gemenskap och förutsättningar för att försörja sig själv. Det ni gjort för en av dessa mina minsta har ni också gjort för mig. Vart och ett av de bud vi läst idag, både originalen och de här nya, skulle förtjäna långa studier var och en, men det har vi inte utrymme för. Vad jag vill betona är att Jesus presenterar strategier som är motsats till att krypa ner i ett hål för att skydda sig mot en farlig värld. Det är strategier som sätter oss i förarsätet där vi tar initiativ och för in bollen på offensiv planhalva. I mörkret får himmelriket tillfälle att lysa. Finns där en konflikt väntar vi inte på att någon ska slå oss. Vi söker försoning. Att välja bort miljöer och sammanhang där frestelserna riskerar att dra iväg oss med oss, det är inte passivitet. Att riva ut sitt högra öga kan vara att byta jobb för att rädda sitt äktenskap när man upptäcker att kemin med den nya kollegan är lite väl bra. Eller att jobbet i sig självt har blivit en älskarinna som tar hela ens passion. Vi väntar inte på att olyckan ska komma. Vi agerar i tid för att himmelriket ska få inflytande. När vi väljer att inte anpassa oss efter vad som kunde förvänta oss av denna världen, utan spelar efter himmelrikets spelregler, blir det som händer i oss lika viktigt som det avtryck vi sätter i våra handlingar. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni era faders söner. Och Gud smittar oss med sitt väsen. Hans kärlek är till alla människor. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och när vi väljer att agera utifrån kärleken blir vi allt mer lika Gud själv. Var fullkomliga som er fader i himlen är fullkomlig. Den som har ett bra minne minns från min predikan i december att fullkomlighet på grekiska har med mognad och växt att göra, att nå sitt mål. Du och jag är skapade att likna Gud själv. Något högre mål finns inte. Hur lockande den kan vara att vara inflytelserik, framgångsrik eller populär. Kan hända så möter vi inflytande, framgång eller popularitet under det att Gud för oss mot fullkomlighet. Men om vi väljer inflytande, framgång och popularitet framför fullkomlighet kommer vi aldrig att nå dit. Vi behöver lita på att Gud vill oss väl och lägga våra planer, vår tid och vår kraft i Guds händer. Att ta vara på Guds ord är att bygga ett hus på en berggrund. Det blir solitt. När sjukdom och åldrande kommer, när vänner sviker och lyckan vänder, då står huset kvar. Att våra egna liv blir genomlysta av Gud själv, det är stort. Men de avtryck vi får vara med och sätta i vårt samhälle är också otroligt angeläget. Det är nu ganska länge sedan väckelserna drog fram över vårt land som formade våra kyrkor. Och det vittrar kraftigt i de gamla strukturerna. Av de barn som växer upp i våra kyrkor är det alldeles för få som i vuxen ålder väljer att bära arvet vidare. Det finns en vilja att tränga undan sånt som har med tro att göra i vårt samhälle. Nu senast med förbud mot religiösa friskolor. Håller Guds rike på att trängas undan i vårt land? Länge så pekade alla trender på det. Men nu finns det tendenser som pekar i helt annan riktning. Det döps fler i de baptistiska samfunden idag än på årtionden. Det finns friska, vitala strömmar som kommer till ytan när behoven i samhällen blir uppenbara. I veckan så drog termin 3 på rötter och riktning namnet på den fortbildning för medarbetare inom Evangeliska Frikyrkan som jag är med och leder, och jag har 25% av min tjänst vikt åt det här. I tisdags och i torsdags mötte jag deltagare och frågade dem: vad är era vackraste erfarenheter och bilder av församlingen? Och jag fick höra så många sköna berättelser. Det handlar om goda, innerliga relationer och ofta en överraskande omsorg och tillfällen då människor som man minst anat blommat upp och funnit sin roll. Låt mig ta två exempel från församlingar som känt av vikande tendenser de senaste årtionden men funnit nya vägar. När Pingstförsamlingen och EFK-församlingen i Malmbäck utanför Nässjö slog sina påsar ihop och byggde en ny kyrka mitt i byn, hoppades man på att få bli en mötesplats för hela byn. Och så har det också i hög grad blivit. Som resultat har människor som man minst väntat sökt sig till kyrkan, däribland Buslasse. Och kanske är det bara i de småländska skogarna någon kan gå under namnet Buslasse. Men han är huvudet högre än alla andra och omges av ett rykte som matchar namnet. När han kom till kyrkan var det en del som faktiskt ryggade tillbaka och blev ganska försiktiga. Men inte alla. Speciellt märktes en annars väldigt försynt 75-årig tant som bjöd hem Buslasse till sig och visade genuin omsorg. Och Buslasse blev frälst och kom med i kyrkan. I Mora var det också Pingstförsamlingen och EFK-församlingen som gick samman för några år sedan. Och jag tänker att det är samma berättelse som för många kyrkor på mindre orter. Många av de unga som växit upp i församlingen flyttar ifrån orten, medelåldern stiger och det blir svårt att bära verksamhet och ta ansvar för anställda ensamma. Så man slår sig ihop. Så kom den här flyktingvågen. Och många, speciellt ensamma kommande ungdomar, kom också till Mora. Och församlingen sträckte ut sin hand. Pastor Helena berättar att det har varit omtumlande och utmanande tid på så många, på många sätt de två åren hon varit pastor där. Men också rikt belönande. De har fått döpa 30 personer under de här två åren. De flesta ensamkommande unga och andra flyktingar. Och jag har nog svårt att föreställa mig vad det betyder för en ung människa som förmodligen inte haft något riktigt hemma under hela sitt liv. Och sen komma ensam till Mora av alla ställen i världen. Och där inkluderas i en gemenskap, bli välkomnande och i den kärleken och omsorgen få upptäcka vem Jesus är. Och vem den himmelske fadern är. Och pastor Helena berättar hur mycket det betytt för hela församlingen. Speciellt kanske för de gamla, stadiga, trogna medlemmarna. Som märker att det spelar verkligen all roll. När de väljer att välkomna och öppna upp sina hem för människor som verkligen behöver den här omsorgen och gemenskapen. Och det här är inte ett avslutat kapitel för församlingen i Mora. Dopklasser pågår och det händer spännande saker för dem. Vet ni vad? Jag blir faktiskt avundsjuk. Och visst har vi en fantastiskt mysig församling. Men jag tänker att Gud har något större i tankarna också för oss. Att vi ska få sätta avtryck i vår stad. Att vi ska få upptäcka att allt mer utav Guds kärlek och kraft när vi samverkar med honom för hans rike. Hur vi ska bli än mer besmittade av hans natur. Och vi är ju i den här perioden där vi söker Guds vilja för vår församling och hur Citykyrkan ska få vara en kyrka för Linköping och bygga Guds rike här. När vi hade hemgrupp senast bad och samtalade vi över de här frågorna. Och i samtalet och bönen kom det fram just hur det börjar med oss, var och en, att ge plats i våra hjärtan för de människor som ännu inte delar vår gemenskap. När den här omsorgen sätter sig i det vi säger och gör, då blir allting möjligt. Vad kommer till er när vi ber för vår framtid? Som individer och församling kan vi göra mycket för att Guds rike ska vinna inflytande. Speciellt i situationer som annars ser mörka ut. Låt oss aldrig ge upp hoppet, även när utmaningarna är stora. Utan fråga Gud hur vi kan samhandla med honom och få se riket växa. Vilken utmaning står du i, din familj i? Människor i din omgivning i. Sök Guds rike i detta. Och du ska få upptäcka att Gud också förser dig och er med vad ni behöver. Vägledning, det finner vi när vi ber, när vi läser ordet och samtalar som syskon i tron om det här. Som församling kan vi bygga tillsammans och klara av så mycket mer än var och en för sig. Själva den gemenskap vi formar i det här bygget är också en del av uttrycket för Guds rike där han får prägla oss som gemenskap. Under årsmötet som vi har nästa söndag hoppas jag att vi kan samtala mer om hur vi kan bygga tillsammans. Jag är övertygad om att Gud kallar oss att nå utanför kyrkbyggnadens skal och låta Guds rike bli känt och lysa för människor i vår stad. Vi har stora möjligheter att samhandla med honom i bygget av hans rike i Linköping. Låt oss be. Jesus, du ser att vi kan baxna och rygga tillbaks inför utmaningar utav olika slag. Motgångar som kan möta andra människor eller oss själva. Svärta i livet och i samhället. Men tack för att ditt rike är större än mörkret. Jag ber att du ska visa oss vad det innebär att följa dig imorgon, dagen efter det och alla dagar framöver. Jag ber att du ska visa oss där vi lever våra egna liv, i våra hem, i arbeten, i relationer, vad det är. Och jag ber att du ska visa oss som församling. Öppna våra hjärtan. Forma oss. Amen.